Det här är Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Eller? Ja, faktiskt så är det så här att i just det här avsnittet så är varken Lina eller Mia med överhuvudtaget. Det är ett Sebastian-avsnitt, så jag får hitta på vad jag vill. Och vad blir det då? Jo, då blir det en intervju om manlig hormonhälsa med Stefan Arver som är endokrinolog. Så här var det. Jag gick till en klinik i Stockholm som heter To Heal som jobbar funktionsmedicinskt för att göra en hälsoundersökning. Och innan dess hade jag varit och tagit blodprov och fyllt i ett formulär med en massa frågor om min och min familjs sjukdomshistoria och ja, en massa andra grejer om hur jag mår och så. Helt enkelt för att samla så mycket information som möjligt om mig inför besöket. Och så kom jag till To Heal och där fick jag träffa Stefan Arver. Och den här hälsoundersökningen gjorde starkt intryck på mig. Så jag tog kontakt med honom i efterhand och frågade om jag skulle kunna få intervjua honom och prata lite mer om hur han ser på saker och ting. Och inte minst på manlig hormonhälsa. Och till min stora glädje så sa han ja. Stefan Arver är docent, endokrinolog, överläkare och före detta verksamhetschef på Anova som alltså sysslar med andrologi, sexualmedicin och transmedicin och tillhör Karolinska universitetssjukhuset. Men Stefan jobbar då som sagt även på To Heal dit jag fick komma och träffa honom. Men hur är det nu? Vad gör egentligen en endokrinolog? Jo, en endokrinolog är hormonexpert där ämnesomsättning, fett och muskulatur, kroppstemperatur, reglering, hår och fortplantning med mera följer med i paketet. Hormonhälsan påverkar bland annat energi och ork, den mentala hälsan, sexualitet inklusive lust och förmåga med mera. Och när hormonhälsan inte är som den ska, då finns endokrinologen där. Och den här intervjun är ju gjord över länk som ni förstår eftersom det är som det är just nu. Och det kan ju medföra lite tekniska problem ibland och uppkopplingen var inte den bästa kan jag säga. Vilket ni kommer att höra, men jag tror att ni kan stå ut för han har nämligen mycket intressant att säga. Alldeles strax ska ni få höra Stefan Arver.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans. till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Jag hade en lärare i kost för några år sedan som skulle förklara för oss elever vad hormoner och enzymer har för funktion i kroppen. Och då liknade han kroppen vid en bil faktiskt och sa då att hormonerna är som själva tändningen i bilen och enzymerna är som startmotorn. Håller du med honom?
Nej. Det blir svårt att få ihop den metaforen tycker jag. För det saknas några komponenter till det.
Men, starta processer då? Alltså, finns det någonting i det man kan säga att hormoner
är? Hormoner är ju signalsubstanser. Så det är mer liksom känselplatta om man navigerar med känselplatta. Det är alltså de impulserna som gör att bilen svänger höger eller vänster. Det är ju hormoner och nervsystemet. Och hormoner signalerar ju att säga, genom att cirkulera runt i blodet. Nervsystemet fungerar genom att gå som en koppling direkt från ett ställe till ett annat ställe. Så att det är mycket mer, kan vara mycket mer specifikt. Att det är exakt den här muskeltråden som rycker när vi skickar en signal. När vi skickar ut hormoner så får vi ofta en mer generell påverkan på alla celler som kan svara på den här hormonstimuleringen. Hormoner kan bli specifika och väldigt begränsade i sin effekt genom att det är bara vissa fåtal celler som har förmågan att känna igen de här signalmolekylerna. Men det, hormoner och nervsystem, det är lite olika varianter på signalering och signalkontroll. Och det blir ju då mera då själva datorsystemet där i den där bilen och de uppkopplingar och interface som finns mellan den och de här grejerna som ska röra på sig. Det är musklerna, det är motorn. Och vi kan bygga muskler och så genom att hormoner kan hjälpa till och bli större. Och så har vi nerver som ser till att vi kan skicka signaler som vi bestämmer oss för oftast. Att nu ska vi dra ihop det, armmusklerna här, för nu ska vi lyfta 10 kilo vatten. Och så kan man utföra det. Men, och det är liksom signalsystem som verkar på lite olika sätt. Enzymer, vad är enzymer för någonting? Ja, enzymer är, om vi ska vara riktigt fyrkantiga och definitionsmässiga, ja, enzymer det är ämnen som katalyserar kemiska processer så att det kan ske vid betydligt lägre temperatur än annars. Ta till exempel en tändsticka. Den river vi mot plånet och då flashar upp och det brinner upp själva träet och det ger ifrån sig en massa värme, alltså energi. I kroppen så gör vi sådana saker, vi bryter ju ner saker för att få ut energi, men vi kan inte låta det ske så okontrollerat som en brinnande trästick eller en brinnande sockerbit. Vi stoppar i socker och så plockar vi ner sockermolekylerna i små delar och i varje sån här del så kan vi få lite energi. Vi kan också bränna upp sockret genom att lägga det på ett fat och tutta eld på det så brinner sockret och blir varmt. Men de temperaturerna klarar vi inte av i kroppen. Så enzymerna inne i kroppen kan se till att vi kan bryta ner det här sockret och få ut energi när vi brinner upp på grund av temperaturstegning. Och det är enzymerna. Vi kan alltså få den här nedbrytningsprocessen av till exempel socker att ske utan att man behöver komma upp i 400 grader.
Jag ska gå tillbaka till min lärare och klaga.
Ja, det var säkert en bra inledande tanke, men vi skulle kunna diskutera det och kanske formulera om det.
För mig och jag tror många andra, så när man tänker på hormonhälsa så tänker man först och främst på kvinnlig hormonhälsa. Är det din bild också att man pratar om hormoner oftast i samband med kvinnohälsa?
Ja, det vill säga. Det finns ju särskilda verksamheter, det är gynekologiska kliniker som kanske för kvinnohälsa som har då från början kanske mycket sysslat just med hormonbehandling av kvinnor som befinner sig i klimakteriet. Och det har ju varit liksom en stor verksamhet, kan jag säga. Kvinnor går igenom klimakteriet, det är en förbestämd biologisk process. Äggstockarna slutar producera och minskar produktionen av könshormon. Och det leder då till att man tappar en hel del effekter som är beroende av östrogen. Det är en del av kvinnans livscykel. Inprogrammerat redan från start. Och då upptäckte man ju så småningom eller funderade över att om man nu återställer de här nivåerna av östrogen eller försöker göra det, då kanske de här personerna mår mycket bättre. För många mår lite kyvens i klimakteriet. Det är mycket som händer. Man får, man ska inte säga det, kvinnor som får flush, humörsvängningar, svårt att sova, vanliga problem hos kvinnor i övergångsålder. Och då ger man behandling, man ger tillbaka det hormonet och då mår många mycket bättre. Och då har det liksom blivit hormonhälsa hos kvinnor. Det här är ju liksom känt. Så har vi andra saker som också är känt när det gäller kvinnor. Det att man kan använda ett piller som gör att man slutar ha ägglossning så man inte kan bli gravid. P-piller. Och det är ju ett annat hormonsystem som man då som är i var mans kunskapsområde. Man vet att p-piller är, man vet att kvinnor kommer att knäta. Det finns någon plåst eller piller eller så som man kan ge till kvinnor. Så det är välkänt, det är omdiskuterat. Och jag tror vi kan säga att väldigt många har en alldeles klar och tydlig uppfattning om inom det området. Välgrundat eller inte, men yeah. Så att det liksom tillhör våra allmänna kunskapsmassa på något sätt, och det är något som man kan diskutera. Men det är ju mindre känt när det gäller hormoner. Men vi har ju samma hormonella system, men livscykeln ser helt annorlunda ut. Och vi har ju en övervikt av anabola substanser, testosteron och sådana som bygger upp muskulatur, hud, benstommar och de här saker. Och kvinnor har då dominerats av östrogen som då har väldigt stor betydelse för fortplantning specifikt. Men också när det handlar om att underhålla de kroppsliga funktioner som är nödvändiga för att bära ett barn, till exempel motta ett befruktat ägg. Sen en annan sak också. Kvinnor har mer av hormonsjukdomar än vad män har vissa. Mm-hmm. Jag kan ta en väldigt vanligt område. Det är sköldkörtelsjukdom. Och det är då i huvudsaken autoimmun sjukdom. Och kvinnor har av någon anledning.
Alltså hypotyreos och hypertyreos.
Hypertyreos och sådär. Och det är ungefär 5 gånger så vanligt hos kvinnor som hos män. Det finns hos män också. Men det är flera gånger så vanligt. Och vilket då leder till att det leder också till en lidande och besvär. Och det är kanske inte alltid så lätt att hitta rätt i behandling. Om man samtidigt också har en snurra på övriga hormonerna för att man befinner sig i någon sorts klimakterien närhet eller så. Så kan det ju bli många saker som gungar och gör att hela havet stormar innan man kan hitta rätt i behandling. Och det är vanligare hos kvinnor. Andra hormonsjukdomar som då faller på en vanlighetsskala så går vi ofta ner till alltså de här vanliga sjukdomarna. Klimakteriet har alla kvinnor, vi har sköldkörtelsjukdomar är vanligt. Vi har andra som sett sjukdomar som diabetes olika sorter som då är vanligare hos män än hos kvinnor. Typ 2 diabetes. Och det där med autoimmunitet hos kvinnor, det återspelas också i en ökad frekvens och vanlighet av reumatiska sjukdomar, så visst autoimmuna sjukdomar. Och av någon anledning så har kvinnor en större tendens att utveckla autoimmuna sjukdomar. Mm. Det har ju varit att det här har något med hormoner att göra. Det här har någonting kanske med att män på något sätt har något skydd för att man har att testosteron har en hämmande effekt på immunsystemet. Och lite sådana ledtrådar finns det till att förstå den här könsskillnaden. Mm. Men det är klar skillnad. Så att, hormonhälsa hos kvinnor kommer mycket ifrån att det finns väldigt många duktiga gynekologer som då tar hand om kvinnosjukdomar och som är viktiga för graviditet och för allt som har med fortplantning hos kvinnor att göra. Så att, och de är intresserade av hela kvinnans hälsa, kan man säga. Och då blir det inte bara i barnafödande ålder och när man ska igång i puberteten, utan det blir ju hela livet ända ut. Mm. Som är områden man har upptäckt. Här kan man göra saker som är bra, som gör att personen mår mycket bättre och fungerar bättre. Och så att det därav finns det kunskap kring, som då med automatik genererar ny kunskap och intresse. Mm. Men har inte samma liksom, fenomen att det uppstår vissa tidsperioder i livet.
Nej,
då, utan det är liksom sånt som sker lite mindre vanligt, inte så uttalat, inte så lätt identifierat. Män har inte menstruationer till exempel, idag har kvinnor. Förlorar man menstruationer när man är 35 år, ja, då är det någonting som inte är okej. Mm. Och det kan bero på en hormonbrist eller hormonsjukdom. Män kan ju också drabbas av samma hormonsjukdom, men tecknen på det blir inte så tydliga, för det finns menstruationer som kan försvinna. Mm. Så att där blir diagnostiken svårare, de tydliga signalerna saknas och det hela blir mer diffust. Och så finns det inte så stor grupp doktorer kanske som specifikt ägnar sig åt män, därför finns mycket anledning till det.
Nej, just det. Visst kan man säga att kvinnor kan ha hormonbesvär som är humörspåverkande?
Ja.
Och kan det vara på samma sätt för män?
Det kan det absolut vara. Det är mindre vanligt, men män som då tappar i hormonnivå, alltså tappar testosteronnivå, precis som en kvinna i klimakteriet, så kan man män göra det av helt andra skäl.
Just det.
Det är en del av livet. Och om man som man tappar i hormonnivå, så testosteronnivåerna sjunker, att då börjar det dyka upp en serie symptom som i vissa avseenden helt liknar det vi kallar för klimakteriebesvär, det vill säga med flush och med svettningar och med överhuvudtaget instabil kärlsystem. Tappar man i hormonnivåer, då kommer de här uppbyggande processerna att avta, så att muskulatur och sådana här saker. När man tappar i muskler, man får en ändring i kroppssammansättning, man får mer kroppsfett. Dra gärna på sig mer fett i buken, runt buken, så man får mer utav mage. Gradvis kan man förlora eller minska kroppsbehåringen. Det är en långsam process, men det är sånt som också händer. Och den sexuella lusten försvinner ut genom dörren. Och den är då beroende av att det finns en viss nivå till den här manligt könshormon. Och det är både lusten men även förmågan, så att svara på sexuell stimulering innebär att män normalt får erektion. Och den kopplingen, den blir allt svagare och svagare när testosteronnivåerna sjunker.
Är det ofta vid en typisk ålder som det här sker, eller?
Nej, faktiskt inte. Det är det som ofta diskuteras och ofta dyker upp som en liten häftig rubrik. Mannens klimakterium. Det finns alltså inte. Traditionalistiskt är det svårt att låta mig skriva mannens klimakterium, för det är så himla häftigt.
Ja, inte.
Sen så frågar jag, vad betyder det? Ja, då kan man tycka att klimakterium, det är ju män i 40-årsåldern som liksom tappar på något sätt kalibreringen, att skaffa sig sportbil och sådär. Ja, han är i klimakterien och börjar få sina fjantiga 40-årsgrejer. Det har ingenting med hormoner att göra.
Det är på ett annat plan. Där har vi mentala planet då istället, tror jag.
Det var det mentala planet som då på något sätt inte riktigt har många till ordentligt.
Nej, precis.
Men män kan förlora hormonproduktionen, och det kan bero på en störning i hormonsystemet och framförallt i könskörtarna. Om vi säger att ungefär mellan tummen och pekfingret, så ungefär 7-10% av män har en störning i testikelfunktionen.
Medfödd.
Som ofta är medfödd. Och som då leder till att man gradvis förlorar förmågan både att bilda spermier men även hormoner. Så att och det här är ju då någonting som kan ge en tydlig och klar hormonbrist redan kanske i 30-årsåldern eller 40-årsåldern. Därför att testikelfunktionen sviktar. Det är inte heller så att man får en så uttalad hormonbrist. Det är inte så vanligt, det kommer ofta lite senare, men det som är vanligt och den vanligaste orsaken till att män får låga testosteronnivåer, det beror på att man drar på sig en övervikt. Och det är oavsett ålder.
Så man kan påverka helt enkelt själv?
Ja, fetma leder till sjunkande testosteronnivåer av lite olika anledningar, men det är tydliga mekanismer. Och vi kan säga att om vi förflyttar oss på BMI-stegen från mindre än 25 som ska vara normalvikten till mellan 25 och 30, då har vi redan där en sänkning med ungefär, vad blir det, en femtedel, 20% sänkning oavsett om man är 35 eller om man är 75 år.
Mm.
Och går man upp ytterligare ett steg, då börjar vi närma oss, då är det alltså 30% i reduktion av ungefär 30% minskning av testosteronnivåerna. Och det är det som då är den största, vanligaste anledningen till att man får låga testosteronnivåer. Det behöver inte betyda att man utvecklar en hormonbrist symptombild. Det kan göra det, men det måste inte göra det. Det finns andra regleringssystem som är med och kan kompensera för det eller påverka sig det. Men det, så är det. Så mäter man testosteron så kan vi säga att ja, är det en man som har BMI på 35, då kan vi säga att ja, då är det, med största sannolikhet så är testosteronnivåerna under den genomsnittet för män i samma ålder eller för män. Och det kan då falla nedanför det vi ser normalgränsen, det vill säga där man börjar få besvär som är relaterade till den här hormonbristen. Så övervikt är någonting som påverkar vårt testikel och vårt hormonsystem på ett negativt sätt.
Just det. Har man dessutom då medfödda problem med det här från början i testiklarna, så blir det ju dubbelt då helt enkelt.
Ja, och det här ökar då risken för till exempel att man utvecklar en diabetessjukdom.
Ja, just det. Och det i sig leder ju till en massa andra inte så bra saker.
Testosteronnivåer korrelerar till utveckling av typ 2. Därmed inte sagt att testosteronbehandling reducerar, man återställer till det normala. Men det finns lite sådana indikationer att man har en sån påverkan med att normalisera eller behandla med testosteron. Det är inte en solklar enkel bild, men det finns ett antal studier där man kan se då olika markörer, inklusive det vi definitionsmässigt säger är testosteron. Brist hos män som har övervikt och har en ökad risk också då för att utveckla typ 2-diabetes. Mm.
Är det en behandlingsform som används idag att man tillför testosteron, eller är det okonventionellt så att säga? Eller?
Nej, alltså om man har låga testosteronvärden och har ett antal symptom som är kopplade till testosteronnivåerna, då finns det en sjukdom som kallas för hypogonadism, det är som bristande testikelfunktion helt enkelt. Och det är ett skäl att behandla, det är en indikation som vi ser, för att återställa normala nivåer. Däremot är diabetes inte en indikation för behandling.
Nej, jag förstår. Då finns det andra livsstilsförändringar man kan göra för att påverka det.
Och det ger ju då genomslag på alla fronter.
Ja, precis.
Och sen, det går systemet på mycket bättre. Om man ändrar dåliga vanor till bättre vanor. Det är ju ganska små interventioner egentligen. Man behöver ha motioner som behöver röra på sig. Och träningsdosen där, den är ju i typ någorlunda snabb promenad 45 minuter 3 gånger i veckan. Det har en klar effekt på både ämnesomsättning men också på sexuell funktion till exempel. Men det förbättras ju också. Svaret för, på behandling till exempel, så här erektionsläkemedel, att det blir mycket bättre om man samtidigt ligger på träningsstimuli, fysisk aktivitet.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänkte att vi skulle snacka lite om det besök jag gjorde hos dig på To Heal, som alltså är en klinik i Stockholm där ni är ett antal experter på olika områden som samarbetar. Visst kan man väl säga att funktionsmedicin har en central plats på To Heal?
Ja, det kan man säga att det har ju, därför att det är en del av helhetstänkande kring vad det är som skapar hälsa och vad det är som skapar ohälsa och vad är det man kan göra för att förflytta sig från ohälsa till hälsa. Och då är ju funktionsmedicin, eller att man använder sig av en klok var av födoämnen helt enkelt. Mm. Och tar hänsyn till både vad man behöver näringsmässigt och så, men också kroppens förmåga att ta hand om olika delar i vår meny, alltså vår mat, olika komponenter. Mm.
Jag tyckte ju att mötet med dig var fruktansvärt givande, måste jag säga. På många plan, för att jag upplevde det som att vi gick igenom en sorts, jag tar den här liknelsen med bilen igen, det var som att vara på besiktning, att kollade av hela mig både på ett fysiskt plan, och sen så hade vi också ett långt samtal om vad jag befinner mig i livet, hur jag mår, och vi pratade även om sexualhälsan, och det var liksom en helhetsbedömning som för mig var oerhört mycket värd, för att jag gick därifrån och så tänkte jag igen så att det här måste jag informera alla mina manliga vänner om, att ni måste gå till Stefan en gång om året och träffa honom och kolla av läget, för att jag ser det som en jätteinvestering på lång sikt. I det här fallet så blev det ju faktiskt så att resultaten såg ju hyfsat goda ut. Det fanns inte så där jättestor problematik att hitta hos mig, varken på det fysiska eller mentala planet, och det är ju jag jätteglad för. Men om det hade varit indikationer på någonting så hade jag fått reda på det av dig, och då hade jag ju kunnat åtgärda det på något sätt i förväg, tänker jag. Och jag ser det som att om jag skulle gå till dig och göra det här regelbundet och bara kolla av hur jag egentligen mår, så tänker jag att jag kommer vinna många år på det i slutändan, och förmodligen få ett friskare och trevligare liv. Så att det var väl rätt bra betyg av mötet med dig, eller?
Alltså jag är helt stum, men det är otroligt, det är väldigt roligt att få den feedbacken, kan jag säga. Jag tror ju lite grann på det jag gör. Ja. Jag hoppas också att det ska ha liksom en inverkan. Och kan man hjälpa till att ge lite verktyg, lite gärna referenser till vad man kan göra, vad man inte ska göra och lite sådär. För det finns ju en sån otrolig djungel utav olika quick fix och böcker och hälsa och man ska göra det ena och det andra, beställa konstiga plantor ifrån. Det är så att när vi känner att vi inte riktigt får det vi hade hoppats på när vi ser sjukvården eller sådär. Men man läser den där artikeln i den obskyra tidskriften om den här fantastiska plantan som drogs upp från 200 meters djup i någon bergskreva. Mm. det kan ju liksom magi börja växa fram ur de föreställningarna. Och det är väl kul i sig, men det är lite svårt att stå på en stabil vetenskaplig grund när vi vet vad vi gör, när vi ägnar oss åt allt för mycket sånt. Mm. Och där tycker jag att jag kan bidra med att på något sätt sätta ut lite grann sådana här markeringar som man gör i fjällen när det är snöstorm som man inte går in.
Nej, men precis.
Man ser vägen framåt.
Ja. Ja, det blir, för mig blir det som det här är när förebyggande vård är som allra bäst. Att jag gick inte dit för att jag egentligen mådde dåligt på något plan, även om jag hade vissa frågeställningar kanske kring vissa humörssvängningar och sånt där jag har funderat över. Men jag gick ju dit för att gör den här besiktningen helt enkelt. Kolla av, är det någonting jag behöver fundera över? Nej, det var så viktigt på så många plan. För jag tänker i ett sånt samtal, när man träffar en person som dig som man gärna vill öppna sig för, så kan det ju komma fram saker som man inte riktigt har, kanske, liksom man öppnar lådor som man inte har öppnat och inser att, men shit, här har jag ju faktiskt ett problem med någonting. Och det är ju oerhört, oerhört viktigt, för då kan man ju söka hjälp för det. Om det till exempel skulle kommit fram att det fanns ett område som jag var psykiskt dåligt av, så hade ju du säkert kunnat hjälpa mig att hitta en psykolog som passade. Det här med funktionsmedicin och förebyggande vård, det är någonting som jag i alla fall önskar vara en mer naturlig del av sjukvårdssystemet idag. För att som jag uppfattade så är det mest privata kliniker som driver den typen av vård idag. Har du den bilden också?
Ja, både ja och nej. Det är liksom lite grann på vad man ser. Alltså inom sjukvården, jag är ju liksom uppvuxen inom sjukvården som sjukvårdare, som vanlig. Alltså, kan vi säga, med den plattform som vi försöker jobba efter, evidensbaserat och sådär. Och försöker lite grann veta vad vi gör och gränser för det vi inte kan göra. Men allting är ju inte förklarat i den bild som vi enkelt plockar fram, utan det finns mycket annat. Och där är ju varje individs förmåga att hantera sina svagheter eller sin problematik eller sina fällor som kanske inte är så uppenbart tydliga, men som kommer att kunna ställa till det lite längre fram. Men är man 30 år så är systemet ofta så pass robust att man kan misshandla det rätt mycket utan att det direkt leder till sjukdom. Mm. Men i 50-årsåldern då funkar inte det längre.
Nej.
Och då är det bra att man redan har börjat att navigera efter den här ledens markeringar och inte kör off-piste hela tiden.
Nej. Men tänk om alla fick gratis gå och träffa en sån som dig en gång om året och kolla läget i en timme. Jag tänker vad bra vårt folk skulle må då och vad mycket sjukvårdskostnader som skulle gå bort för att folk inte skulle kanske få diabetes typ 2 lika mycket eller få psykisk ohälsa lika ofta som det är nu i vårt samhälle.
Nej, men jag skulle säga att det görs väldigt mycket. Det finns många fantastiska initiativ och system som man jobbar och så.
Inom den statliga sjukvården så att säga.
Ja. Det är så det faller under vår sjukvårdsförsäkring kan man säga. Det är där också den solida, tunga kunskapen tas fram. Därför är det där man har möjlighet att göra det. Mm. Och sen kan man använda den, och där kanske det är svårare att få det att glida in i ett väldigt pressat ekonomiskt system med prestationskrav, med produktionskrav och med sånt där som
tidspress, tänker jag också.
Ja, så det, och då faller ju en hel del av det som vi skulle kunna göra bort, därför systemet tycker, eller finansieringen är sån att vi måste ta de här akuta grejerna, de här kroniska sjukdomarna, vi måste ta hand om först innan vi kan börja och liksom försöka jobba förebyggande. Så där, och det är en lång process där det måste utkristallisera sig, så här, vad är som är bra förebyggande eller som är bra på sikt. Så här. Och då ska man vara väldigt försiktig med samhällets resurser, alltså medel och skattepengar, vad de används till. Det kan naturligtvis vara så att man bedriver ett forskningsprojekt som är definierat och får det finansierat. Det är bra, för då kan man utvärdera någonting. Men sen finns det ett utrymme som en sån här verksamhet som Tohil gör, det vill säga den är självfinansierad så att säga. Den tar inte av skattepengarna. Men det är ett val som man, när man går dit så har jag gjort det här valet. Mm. Och jag vet att det kostar så mycket. Men det kanske inte är värre än att vad det kostar två restaurangbesök. Så att man får... Vi varnar vid att sjukvård och hälsovård och så inte just ska kosta så mycket. Vi har varit varna. Nu är ju systemen väldigt åtskruvade, skulle jag säga. Så att vi får ju allt mer av att vi måste betala för olika saker. Det där får man inte längre och så vidare. Det här är ju då ett område där man då kan tillåta sig, kan man säga, att ta upp en mängd olika problem som är omöjligt i det strukturerade primärvårdssystemet till exempel. Därför det är inte byggt på det sättet. Vi har inte de resurserna. Utan det är så mycket annat vi också måste ta hand om i sjukvårdssystemet. Och svensk sjukvård får mycket, ofta mycket kritik. Och så där. Men jag skulle säga att svensk sjukvård är väldigt bra. Mm. Alltså, har du en allvarlig åkomma, du har en allvarlig sak som håller på att ta livet av, så får du ju, oavsett om du är liksom uteliggare i tunnelbanan eller om du kommer inflygande med jetplan, så får du, ska jag säga, nästan alltid förstklassig vård. Mm.
Som jag har förstått det så dör drygt 5% av svenska män i prostatacancer och hälften är då över 82 år gamla. Mm. Finns det något sätt att förebygga prostatacancer och vilka symptom ska man vara vaksam på?
Ja, så här ska jag säga. Prostatacancer är ju då den stora cancersjukdomen hos män. Var femte man drabbas av prostatacancer och en mindre andel så dör man i prostatacancer. Och under resans gång så kan det här ställa till mer eller mindre besvär. Vi har ju då utvecklat, och det här är ju en del i en utvecklingsprocess, vi har utvecklat system för att, alltså, bättre ringa in om man har en prostatacancer eller om man inte har det, om man har en prostatacancer som kommer att ställa till en massa besvär, eller om det är någonting som man kan låta ha. Vi kollar den där en gång om året eller halvår vad man gör och håller koll på dem på det sättet. Och sen så har det utvecklats väldigt bra metoder för att bota prostatacancer i tidigt skede. Och det är både strålbehandling, då man kan stråla mot den här tumören, man kan operation då man helt enkelt plockar bort prostatakörteln med förhoppningsvis med cancer. Och sen på det sättet så blir man botad. Men då måste man ju upptäcka det här i tid. Och där har ju instrumenten varit väldigt trubbiga. Symptommässigt kan man säga att det ger väldigt lite symptom ifrån sig. Urinvägsproblematik, kisseriproblematik hos män är ju mycket vanligt. Och det beror på prostata till en del. Men inte prostatacancer, utan det är prostataförstoring och det är förändringar i prostata som gör att man får springa på nätter och kissa och sådär. Prostatacancer går i tidskede med ofta väldigt lite symptom. Men det kan vara nedsatt sexuell funktion, till exempel erektionssvårigheter. Och det kan vara problem med att tömma blåsan ibland, beroende på när tumören sitter. Men det är ändå rätt så ovanligt hos män som har en tidig skede. Så vad gör man då? Jo, då har några metoder för att försöka vaska fram de män som har en cancer kommer att ställa till besvär. Och då är en av de tyngsta informationerna, det är hur ser det ut i din närmaste släkt, manliga släktingar, din pappa, bröder. Mm. Det är en stor faktor som, så att säga, placerar riskmässigt i en högre eller lägre risk. Sen har man då försökt med olika metoder. PSA som är ett väldigt vanligt test som då stiger vid, ofta vid prostatacancer. Men även relativt låga nivåer kan man ha en prostatacancer. Där följer man ju, kan man då följa PSA. Man måste titta också på prostatas storlek, så att relationen mellan PSA och värdet kärtens storlek säger också mycket. Men så finns det ytterligare markörer som hjälper till att sortera in personer i ett riskområde. Och det där är någonting som har faktiskt utvecklat mycket här i Stockholm efter en undersökning som kallas Stockholm 3. Men de har vaskat fram ett antal blodmarkörer som tillsammans med de här uppgifterna om sin släktskap som då ger en risksiffra. Och vad den leder fram till sen, ja, det är då att man går in i körteln, tar prov på den helt enkelt. Och det har man blivit väldigt bra på att göra. Så man gör en magnetkameraundersökning som också ger klar information om är det här misstänkt eller inte. Och så summerar man de här sakerna enligt de beslutsalgoritmer. Och säger, ja, här är hög risk, här tar vi prover. Så får den personen ta prover. Det är alltså nålar som sticks in i prostata om man tar ut vävnadsdelar. En förvånansvärt smidig och oftast okomplicerad undersökning. Man kan få urinvägsinfektioner, man kan få infektioner. Den blir allt mindre.
Men då behöver man söka upp sjukvården för att ta de här proverna regelbundet, ja. Oavsett om man har problem eller inte, kan man säga så?
Ja. Och det, har man då den här släktfaktorn till exempel, ja. Alltså den äldre en bror som har fått, särskilt har fått den här sjukdomen i lite yngre ålder, kanske redan 45-50 års ålder, då är det liksom väsentligt. Men även under 60 år så är det en risk. Hela det här tänket kring just den här frågan, det har då utarbetats bra riktlinjer och program för att göra det här på ett bra sätt. Och det görs på blir rätt standardiserat i hela landet eftersom man jobbar mycket med att göra standardiserade undersökningar, standardiserade vårdförlopp så att säga. Man gör A, man gör B, man gör C och sen så går man till behandling och så finns det lite olika vård. Eller så behöver man inte behandling. Och det väsentligaste, eller en av de viktiga sakerna med det här att gradera risken, att det är att man slipper göra så onödiga ingrepp.
Ja.
Ingreppen i sig kan leda till konsekvenser så att man får en biverkning. Man kan få problem med kontinens, alltså hår och urin. Man kan få problem med erektioner så, som en effekt utan behandling. Men så att man har fått ner överbehandling kan man säga. Så det har ju blivit fantastiskt mycket bättre. Mm.
Men tycker du, om man då, som jag inte har en sån problematik i min släkt, ska jag ändå kolla upp det här då och då?
Kan man säga så här att för 50 år med den bakgrunden så kan jag säga att det är ingen större idé. Kanske man tar en sån här provomgång någon gång mellan 50 och 55 och då får man, då blir man liksom så att säga inplanerad i en riskkanal.
Ja. Men det här är ju ingenting man blir kallad till att göra utan det får man ju ett initiativ tar man själv, nej. Eller?
Ja, fast det har ju, i Stockholm är det särskilt, alltså, du kan ju, idag är det väldigt god tillgång på urologisk sjukvård. Mm. Det här är en av de stora artiklarna, var femte med andra var en cancersjukdom. Så det är liksom en öppen spelplan. Att göra någonting åt det gör så att du kan ju själv remittera det till en sån här undersökning.
Ja.
Gå in på att du bokar en tid och då får du en serie tider då för att göra blodprover, magnetkameraundersökningar om så att det behövs. Och så får du också att säga i det här ett svar. Men du behöver inte komma tillbaka för någon 5 år. Eller du vill nog helst att du kommer tillbaka nästa vecka.
Mm. Stefan, det är dags för oss att avsluta denna intervju och jag är så himla glad att jag fick prata med dig en stund. Tack!
Oh, tack så mycket. Håll upp disken och gör som jag säger. Ja.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden, vanligtvis med Lina Närtby och Mia Klase. Men ja, de var ju inte med idag. Men var inte rädda, de kommer tillbaka nästa vecka. Hur som helst, idag var det jag, Sebastian Ring, som intervjuade Stefan Arver. Och jag står även för musik och redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Ha det så bra. Hej!